Du lyssnar på Säg inget om Lydia av Celeste Eng. Uppläsare Gunilla Leining. Kapitel 1. Lydia är död. Men det vet hon inte om ännu. Den 3 maj 1977, klockan 6:30 på morgonen, vet ingen något annat än detta oskyldiga faktum. Lydia är sent till frukosten. Som alltid har hennes mamma bredvid hennes tallrik med flingor lagt en vässad blyertspenna. Och Lydias hemläxa är fysik, där 6 uppgifter är markerade med små förbockningar. I bilen på väg till jobbet ställer Lydias pappa in bilradion på VVKP, nordvästra Ohios bästa nyhetskanal, irriterad över den knastriga mottagningen. I trappan gäspar Lydias bror fortfarande insnärd i slutfasen av sin dröm. Och på sin stol i hörnet av köket sitter Lydias syster framåtböjd med stirrig blick över sina flingor och suger sönder om en efter en i väntan på att Lydia ska dyka upp. Det är hon som till sist säger: Lydia tar lång tid på sig idag. På övervåningen öppnar Marilyn sin dotters dörr och ser sängen Lydia inte har sovit i. Den är fortfarande bäddad, med underlakanets hörn prydligt invikta. Kudden är fortfarande uppfluffad och bullig. Ingenting ser ut att vara annorlunda än det brukar. Senapsfärgade manchesterbyxor hoptrasslade på golvet. En enstaka regnbågsrandig strumpa. En rad med utmärkelser från skolans vetenskapsmässor. Ett vykort med en bild på Einstein. Lydias tygbag hopknölad på golvet i garderoben. Lydias gröna ryggsäck lutad mot skrivbordet. Lydias burk med babylotion ovanpå byrån och en sötaktig, pudrig, babygullig doft som dröjer sig kvar i luften. Men ingen Lydia. Marilyn sluter ögonen. Kanske kan hon när hon öppnar dem igen få se Lydia i sängen med täcket uppdraget över huvudet som vanligt och hårslingor som sticker fram under det. En morgonbutter hög och hopkrupen under överkastet. Som på något sätt undgått hennes blick förut. Jag var i badrummet, mamma. Jag gick ner för att ta ett glas vatten. Jag låg ju här hela tiden. Men naturligtvis har ingenting förändrats när hon öppnar ögonen. De fördragna gardinerna blänker som en tom tv-skärm. Nedanför trappan stannar hon i dörren till köket med en hand stödd på vardera sida om dörröppningen. Hennes tystnad säger allt. Jag ska kolla där ute, säger hon till slut. Hon kanske av någon anledning, hon håller kvar blicken i golvet medan hon går mot ytterdörren. Som om Lydias fotavtryck skulle kunna finnas nedtryckta i hallmattan. Nath säger till henne, hon var i sitt rum igår kväll. Jag hörde musik från hennes radio vid 11:30. Han hejdar sig och minns att han aldrig sa godnatt. Kan man bli kidnappad om man är 16? Frågar Hanna. Nath stöter med skeden i sin tallrik. Cornflakesen mjuknar och sjunker ner i den grumliga mjölken. Deras mamma kommer tillbaka in i köket och för en fantastisk bråkdelsekund drar Nath en lättnadens suck. Där är hon ju, Lydia, välbehållen. Det där händer ibland. Deras ansikten är så lika att man kan se en av dem i ögonvrån och missta henne för den andra. Samma späda haka och höga kindben och smilgrop i vänstra kinden. Samma smalaxlade kroppsbyggnad. Det är bara hårfärgen som skiljer sig. Lydias korpsvarta istället för deras mammas honungsblonda. Han och Hanna brås på sin pappa. En gång hade en kvinna hejdat dem i snabbköpet och frågat kineser? Och när de sa ja, utan att vilja gå in på halvt och helt, hade hon nickat förnumstigt. Jag förstod det, sa hon, på ögonen. Sen drog hon ut sina ögonvrår åt sidorna med fingertopparna. Men Lydia, som trotsade genetiken, hade på något sätt fått sin mammas blå ögon. Och de vet att det är ytterligare ett skäl till att hon är deras mammas favorit. Och deras pappas också. Sen lyfter Lydia ena handen till pannan och blir hans mamma igen. Bilen står kvar, säger hon. Men det visste Nath att den skulle göra. Lydia kan inte köra bil. Hon har inte ens fått sitt körkortstillstånd ännu. I förra veckan hade hon förvånat dem allihop genom att misslyckas med teoriprovet. Och deras pappa ville inte ens låta henne sitta på förarplatsen utan det. Nath rör om i sina flingor, som har övergått till en sörja i botten på tallriken. Klockan i hallen tickar.